Välkomna till minneskonserten för Anders Gustav Rosenberg och välkomna till Floda fantastiska kyrka. Det är Albertus Pictors år också. Ni ska passa på att kika in i valven vid sidan om på hans målningar. Jag heter Arne Blomberg och min roll är att lotsa er igenom den här konserten som kommer att vara omväxlande. Piano, huvudsakligen piano får vi säga. Anders Gustav Rosenberg arrangerade ju sina uppteckningar för dåtidens stora instrument. Men det kommer också att vara avsnitt av dagens spelmäns tolkning av Rosenbergs uppteckningar. En konsert i en kyrka väcker hos åhörarna ibland funderingen: får man applådera eller hur är det? Det var ett långt och fint program. Jag vill att ni sparar era applåder till en slutapplåd. Kan ni samla på er lite mycket, för jag tror att det kommer att vara värt det. Sen hoppas jag att ni har tystnat era mobiltelefoner. Och sen säger jag inte mer än att jag ska introducera det första som händer. Och jag säger välkommen till Kerstin Pettersson som ska göra en inledning. En del av er har redan sett en skrift om Rosenberg. De som inte har gjort den kan få förmånen att förvärva den när ni går ut sen. Sen är det ett litet bord där borta. Och Kerstin är huvudskribenten till den här. Hon har grävt i arkiv och hon har pratat med nutida ättlingar för att ge oss en bild av Rosenberg. Välkommen Kerstin.
När det förrättades bouppteckning i Nora i augusti 1884 efter organisten och musikdirektören Anders Gustav Rosenberg, så fanns det i kvarlåtenskapen 89 exemplar polskor, visor med mera. Första samlingen värderade till 22 och 25, alltså 25 öre styck, och 117 ex av andra samlingen. 11 kronor och 70 öre, 10 öre styck. Det var inte mycket. Hade vi haft dem här idag så hade de kostat mer, kan vi lugnt säga. De här noterna, det var resterna av ett livsverk. Och det livsverket är det huvudsakliga skälet till att vi är här idag. Lite drygt 200 år efter upphovsmannens födelse. Anders Gustav Andersson, som han heter, föddes den 19 januari 1809 i ett torp under Högstaholm i Lilla Mellösa. Torparfamiljen flyttade en hel del, men större delen av uppväxten så bodde han i Näshulta. Troligen så förekom det musik i omgivningen, men hittills har jag inte hittat någon spelman i familjen, eller i den nära släkten som jag vet vad han heter. Han vaggades till sömns, berättar han själv, med den, man måste säga, sällsynt glimt utav personlig medvetsamhet med visan "Sov nu min lilla mormor ska nu sjunga en visa om oxarna" och så vidare. Kunde jag sjunga skulle jag göra det. Och med fem småbröder så fick han den här visan där inrepeterad, och den finns med i ett av hans häften. Hur han kom att bli organist det vet vi inte i detalj. Men rimligen så fick han väl sina första lektioner på läktaren i Näshulta kyrka, och sen skickades han nog ganska snart just hit. Kyrkan, den såg inte alls ut som den gör nu. Den var tvåskeppig med ett illa byggt och sönderfallande sydskepp från 1600-talet. Och så norrskeppet som fortfarande bevarat tack vare målningarna i valven. Här fanns en ganska skraltig orgel och den stod på en läktare längst bort i norrskeppet. Jag har stått in under och försökt att föreställa mig. Men här fanns framförallt organisten Lars-Erik Segerberg, och att han undervisade begåvade ynglingar i musik, det vet vi. Segerberg spelade också fiol och klarinett och undervisade också i de instrumenten. Rosenberg nämner honom med stor ökning. Men olyckligtvis dog Segelberg 45 år gammal 1823. Samma år börjar 14-åringen Anders Gustav, fortfarande Andersson, uppteckna folkmusik. Jag tror att det hänger ihop. Plötsligt har han fått ett åskådningsexempel på hur fort en repertoar kan försvinna bara från ena dag till den andra. Vi tre som har skrivit den här lilla boken om Rosenberg har lite olika visioner av hur det här upptäckningsarbetet kan ha gått till. Man ska kanske inte vänta sig att en osnuten och okonfirmerad torparpojke kunde sitta med notpapper på första kvisten med en gammal spelman och säga: kan farbror vara snäll och ta om den där sista reprisen, jag hann inte med. Vi vet heller inte hur hans eget uppteckningsmaterial såg ut, för det finns, så vitt vi har kunnat finna, inte bevarat. Men han hade det med sig. När han 50 år senare skriver förord till sitt första häfte med folkmusik i pianoarrangemang så säger han följande, och jag citerar: i dessa dragharmonikans och mässingsinstrumenternas tidevarv, när all folkmusik synes vara på god väg och dö bort, har utgivaren ansett det vara en plikt att rädda från glömska de folkmelodier han kunnat tillvarataga och av sådan anledning överlämna dem i tryck. En plikt. Att den folkliga spelmansmusiken på ljudsvaga instrument skulle överleva, det trodde han inte ett ögonblick. För övrigt trodde han inte heller att utövandet av konstmusik i hemmen, stråkkvartetter och sånt, skulle överleva. Och där kanske han har blivit mera sansad. Samtidigt som Anders Gustav samlade låtar hemomkring och i grannsocknarna förkovrade han sig förstås i orgelspel. Och det vet ingen säkert hur det gick till, om man hade någon lärare. Men 17 år gammal avlade han en organistexamen 1826, och det var troligen den enkla varianten för romkyrkoorganisten, och den gällde bara i det egna stiftet. Men då fick han tjänsten som viceorganist här i Floda samma år och satt på den skraltiga läktaren och spelade på den skraltiga orgeln. Han började kalla sig Rosenberg någon gång i den vevan. Jag tror att även om han bodde kvar hos föräldrarna i Näshulta så hade han bitit sig fast här och spelat flitigt här hela tiden efter Segelbergs död. Men jag har ingen aning om ifall han hade någon annan lärare här eller någon annanstans. De flesta klockare hade antagligen musikelever, men orgelpedagoger av någon klass var det nog rätt ont om. 1835 lägger han tills vidare sista handen vid sitt upptäckningsarbete. 1836 avlägger han i rask takt organistexamen och musikdirektörsexamen vid Kungliga Musikaliska Akademin och blir samtidigt agrer vid akademin, vilket var ett förstadium till ledamotskap. Hans 7 år yngre bror Karl blev också organist. Och det är väl inte osannolikt att det var Anders Gustav som hade stått för en stor del av hans undervisning. 1837 händer det mycket på en gång. Anders Gustav söker och får tjänsten som organist och musikdirektör i Nora stad i Västmanland. Han friar till en flicka i Grangården och får jobb. Och det skulle inte vara så uppseendeväckande om hon inte vore en adlig fröken, vilket hon var. Katarina Albertina Sofia Montgomery på säteriet Fors. Hennes far hade nyligen dött och modern är innerligt glad över att det kan lösa sig så här bra för den yngsta dottern. Både svärmor Montgomery och lillebror Karl följer med i flytten till Nora. Där stannar de allihop resten av livet. Där lever de lyckliga i alla sina dagar, för det kanske de inte gjorde. Men där lämnar jag dem nu. Nu får han tala själv genom musiken han har samlat och skrivit.
Ja, det är dags för musiken, och vi börjar självfallet med pianot. Jag ber att få presentera organisten och pianisten Rickard Berg, som ska lotsa oss igenom ett antal melodier.
Åh, oh, titta så snyggt. En gång till.
Ja. Och han börjar med tre melodier. Det är tre fest mot tidsmelodier. Den första är en rutskålsmelodi från Floda socken. Han skriver att denna melodi spelades en gång igenom för var person som bruden vid middagsbordet drack till. När bruden föreslog en ny skål upphörde musiken och under denna paus utropades högt namnet på den hedrade som alltid till återgäld av bruden en skänk. Och man kan tänka sig att alla fick möjligheten att få den här skålen. Efter det så kommer, som Rosenberg säger, en gammal dryckesvisa oskyldig till sitt innehåll och märklig för sin melodi som äger en helt religiös anda. Förvisso står framom en mängd andliga sånger som sjungas inom nutidens pietistiska kretsar. Och den tredje melodin som vi kan spela, det är melodin som alltid spelas på bondelopp då kronan dansades av bruden. Varsågod.
Mamma, att min mormor som jag aldrig kan möta, hon sjöng minsann en visa som hette Anna Lilla tog sin knyppeldyna och satte sig jämte fönstret. Och den visan har jag aldrig sett eller hört någon annanstans än just i Rosenbergs samling. Anna Lilla tog sin knyppeldyna och satte sig jämte fönstret. Mera tittade hon på Anders Lilla än hon tittade på mönstret. Ho, ho, du Anna Lilla, så, så, du Anders Lilla, jag är din. Se vad jag fick ut i min hand, se vad jag fick att äga. En stolt emersör, en vacker madam, nätter ut i sina kläder. Jag håller det körde vet jag väl, törs inte se hur vacker du är. Ändå lyssnar mig hur dansen går, låter henne en annan få. Anders Lilla tog sin skrivare penna och satte sig jämte bordet. Mera tittar han på Stina Lilla än han tittar på ordet. Oh, du Anders Lilla, oh, du Stina Lilla, jag är din och du är min.
Thank you.
ruiner av Lars-Erik Segerberg och en list i Fjola skicklig violinspelare står. Men åtminstone fjolspelarna här kommer känna igen den där melodin och tycker att det är Liv Anders Polska. Det namnet har jag fått efter en senare upptäckning uppe i Hälsingland. Det betraktas som en Hälsinge Polska. Och har varit mycket av spelmännens praktstycke, den som inte kunde spela Liv Anders Polska, han var ingen riktig spelman. Men den är ju spridd och den är ursprungligen en polonäs av Carl Michael Ritter von Essen, en kringflackande musiker i 1700-talets Europa. Efter det så kommer två varianter av samma melodi. Den första är not för not, sådan den skrevs och spelades av landkastarskoläraren, viseklockaren, sockenapotekaren, målaren och glasmästaren med mera. Den verkliga hedersmannen av Andersson i Fjorda. Och sen kommer efteråt varianten där samma polska sådan spelades vid det högtidliga tillfällen då flera av socknens många spelmän bor till städes. Och den tredje melodin, den är ur det tredje häftet som Rosenberg gav ut. Det första häftet var hans egna uppteckningar. Det andra häftet var ifrån flera olika insamlare och från flera landskap. Det tredje häftet, det var material som organisten Pontus Schwalbe i Björkvik hade samlat. Så att det är ett exempel från Björkvik istället. Varsågod, Richard.
presenterat oss musikaliskt. Min dotter Birgitta Stenberg som hon nu heter och jag heter Ingmar Andersson. Och naturligtvis så känns det lite speciellt att som Näshultabo stå här och spela låtar som en man som tillbringade sina tonår i Näshulta har hittat ifrån de här trakterna. Ni kände igen den låten vi började med. Eller, och ni hörde kanske också lite skillnad mellan pianotolkning och spelmans tolkning. Vi ska fortsätta med en numera ganska välkänd visa. Vårvinda friska känner ni till alltså, när Anders Gustav Rosenberg skrev ner på noter och text. På 1820-talet så hade den inte den texten. Utan hans text börjar så som den sjungs här. Jag tror jag får börja övergiva sörja, fast den hela världen står mig emot. Och som avslutning på vårt framträdande kommer vi att spela en låt som vi spelar på icke-stämda fioler. Det blir spännande.
Thank you.
vittnar om har vi förstås inte den blekaste aning. Han tog dem så nära han kunde, han gjorde ett pianoarrangemang. Och sen har dagens spelmän översatt pianoarrangemangen och gjort musik på dem igen. Vi ska få höra det här stycket igen i Richard Bergs tappning, eller i Rosenbergs, eller Richard Bergs tolkning av Rosenbergs pianoarrangemang, om man ska ha det stora. Och det här är en melodi som kallas för Tyske Klocko, tyska klockorna. Rosenberg säger en allmän omtyckt polsk av en lantbytrop som kallas för 78, och den orsakar att han skröt av att kunna 78 polskor. Polska kallas för tyska klockorna, medan spelmannens pizzkatt då hade någon likhet med klockspelet i tyska kyrkan i Stockholm. Och efter det så kommer Vårvinda friska i Rickards variant. Denna melodi förekommer oriktigt upptecknad hos flera utgivare. Här är den återställd i sitt ursprungliga skick som den sjöks i söndag. Och den tredje melodin som Rickard bjuder på, det är exempel ur det andra häftet där flera olika meddelare har sänt in material. Det här är insett av organisten Mats Wesslén i Österlövstad i Uppland. Sänd en tacksamhetstanke till alla organister som genom åren, århundradena, har stöttat det svenska musiklivet och gör så än. Varsågod, Rickard. Thank you.
sant. Men där vi bör anmärkas att som Rosenberg skriver för 50-100 år sedan dansades polskan i ett långsamt tempo. Ett slags menuettstil. Tvärt emot senare tiders makelösa fläng.
Det var Per Furo som sa det. Jag heter Robert Persson och vi spelar totalt tre låtar och alla tre är efter den här matchen sen. Så ni ser inte den här efter Byskalle. Byskalle var född slutet av 1700-talet. Så att de måste ha varit känt till varandra kan man tro då, alla tre. Beträffande tempo så är det intressant också att se. Det enda man vet exakt om tempo är att man har olika preferenser genom åren. Ibland går det snabbare, ibland går det långsammare. Där ser man tydligt även i dag skillnad mellan 60-tal, 70-tal, 80-tal och hur vi spelar det. Och det står i notskrifterna bara i Allegro och Allegretto, eller Moderato. Och den tempanimsen i en metronom har också finns ett visst spann. Men vi har valt att tolka de här på vårt sätt. Vi trodde att det gick så snabbt som vissa låtar står faktiskt noterade att de ska göra. Men vi spelar i alla fall en slängpolska.
Jag bytt instrument och Rosenberg var säkert inte främmande för den här andra typen av nycklar på sina spel. Den första har benämningen silverbas, och den här kallas för kontrabasnyckelharpa. Just Byskalle som Robert nämnde här, på hans tid så var nog den här kontrabasharpan och enkelharpan förhärskande. Vi kommer att spela en upplevelse långsammare typ av polska, stigpolska. Det är mycket åttondelar och den är lite enklare att spela, tryggare att spela. Njut av stigpolska.
Thank you.
Det blir Divertissement en forme.